Jag sa i början att gudstjänsten kanske skulle bli lite utmanande. Vi får se hur det blir med predikan. Ibland brukar jag säga att jag begär en hel del av dig när du ska lyssna på min förkunnelse. Idag begär jag ännu mer. Det gäller att hänga med. Men du är också fri att tänka på något helt annat om du vill. Jag ska läsa från Efesierbrevet 5, 21-33. Jag läser från Folkbibeln som i det här fallet ligger lite närmare den själva grundtexten på grekiska. Så här står det. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnade er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han hade renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. Är det någonting du reagerar lite eller kanske till och med mycket negativt på i det jag läste? Vanligtvis brukar det vara det här, att hustrun ska underordna sig sin man. Om det är så att det är även någon här som gjorde det idag, så skulle jag vilja komma dels med ett påstående och dels med en fråga. Här kommer påståendet. Om du tänker att du reagerar negativt på att hustrun ska underordna sig mannen, att du tänker att det beror på att mina värderingar bygger på att jag lever i ett modernt, upplyst och jämlikt samhälle, så säger jag nej, det gör det inte. Utan jag påstår att du reagerar negativt på den här texten på grund av värderingar som bygger just på den här texten. Fattar ni? Alltså du reagerar negativt på det du hör. Det har sin grund i vad det står. Vi ska återkomma till det. Men först frågan. Var det någon som reagerade negativt på att mannen ska älska sin hustru? Varför inte? Det var visst två frågor. Men det är inte en gång Paulus säger det, utan tre gånger. Ni män i vers 25, ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Vers 28, på samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Och vers 33, men vad er angår ska var och en älska sin hustru så som sig själv. Vad tänker ni att skillnaden är För att underordna sig någon och att älska någon. Tänker vi så här att ja, underordna sig, det är ju någonting man måste, men älska, ja, det gör man när man känner för det. Men det står ju att mannen är skyldig att älska sin hustru. Men vi kanske tänker, ja, underordna sig, det är ju en konkret handling. Men älska, det är ju mer en abstrakt, flummig känsla. Men nej, hur ska mannen älska? Jo, han ska offra sig för hustrun så som Jesus offrade sig för församlingen. Hur gjorde Jesus det? Ja, han gav allt. Han gav sitt liv. Vilket ställer störst krav? Att underordna sig för någon eller att offra sig för någon? Och är det någon skillnad? Så tillbaka till påståendet att det är värderingar utifrån den här texten som gör att vi reagerar negativt på den. Vad menar jag med det? Ja, vi får liksom börja med att fundera över vad var det för värderingar som rådde i synen på kvinnan när detta skrevs. Hur hade den genomsnittliga invånaren i Efesos reagerat om han, för det hade nog varit, läst brevet? Vilken kvinnosyn hade man? Ja, Efesos, där rådde ju den grekisk-romerska kulturen. Och den hade en låg syn på kvinnan. Mannen ansågs mer rationell och därför mer perfekt. Den grekiska filosofen Aristoteles, som jag har påverkat väldigt mycket, han menade att kvinnor bäst förstods som deformerade män. Man menade att kvinnan var närmare släkt med djuren än med mannen. Och att hon drevs av passion och inte av förnuft. I den judiska kulturen så fanns grunden till synen på kvinnan i första Mosebok. Där man och kvinna skapade till Guds avbild. Men efter syndavallet så växer en patriarkal kultur fram. Och kvinnan värderas mest utifrån barnafödare. Hon är en del av Abrahams förbund genom att hon... Abrahams förbund med Gud genom att hon födde söner åt Abraham. Så födde man inte söner hade man inte så stor del av förbundet. Och en jude kunde i sin bön tacka Gud för att han var man och inte kvinna. Alltså med andra ord, det var bättre att vara man än kvinna. Det är det här som är det omgivande samhällets värderingar när Efesierbrevet skrivs. Och vi har läst en del, men det är ett större sammanhang från vers 22 till vers 9 kapitel 6. Och det är vad man kallar en hustavla. För den tar upp relationer, män, hustrur, herrar, slavar och föräldrar, barn i ett hushåll. Och det här var inget som Paulus, som har skrivit till Efesierbrevet, kom på själv. Utan det här var någonting som fanns. Och som faktiskt går tillbaka till Aristoteles. Ni vet, han som ansåg att kvinnor var deformerade män. Och så här säger Aristoteles i sin skrift Politiken. Att härska respektive vara underlydande inte bara nödvändigt utan också fördelaktigt. Och genast från födseln bestäms några till att lyda och andra till att härska. Och han slår fast att husbonden styr över såväl hustru som barn. Men Paulus, Han skriver liksom i den här traditionen. Men skiljer sig då den här hustavlan från de traditionella hustavlorna? Ja, det första är att kvinnan tilltalas direkt. På samma sätt som mannen tilltalas. Dessutom tilltalas kvinnan först. Inte mannen. Det är något helt unikt. Alltså Paulus säger direkt till hustrun att hon ska underordna sig. Men inte ett ord om att maken ska härska över henne. Eller se till att hon underordnar sig. Alltså underordningen är inte påtvingad. Utan kvinnan är jämlik med mannen. I att ha ett ansvar för sitt eget handlande. Att mannen blir beordrad att älska sin hustru, det är också unikt. Och i praktiken blir ju mannen uppmanad att lägga ner sitt liv för välmåendet för hustrun. Och det går helt emot de manliga normerna på den tiden. En man i Efesos som inte var Jesustroende, och även om han var Jesustroende, skulle förmodligen också reagera negativt, men av helt motsatta skäl än vad vi gör. Men dagens ord ska jag säga, vad är det här för feminism? Så uppfattades nog texten när den skrevs. Men hur ska vi tänka om detta? För det står ju att mannen är kvinnans huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Alltså att vara huvud, det handlar väl om att vara överhuvud. På grekiska heter huvud kefale. Och det betyder inte bara huvud, utan det kan också betyda identitet, ursprung, källa. Och Paulus, han liksom säger ju precis som Kristus är huvud för församlingen. Så då måste vi fråga oss, på vilket sätt är Kristus huvud för församlingen? Ja, det kan vi läsa om alldeles innan i Efesierbrevet 4:15-16, och nu är jag tillbaka i Bibel, nu är jag i Bibel 2000. Då står det så här: nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer kroppen till och byggs upp i kärlek. Jesu funktion som huvud i Efesierbrevet 4, det är att han är en kraftkälla för församlingen så att den kan växa i kärlek. Det står ingenting om att härska utan att ge. Vad är det som är verkligt omvälvande, som är det radikala utmanande i det vi har läst? Då som nu. Och det är vers 21. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Vilka är varandra? Jo, det är kvinnor, det är män, det är barn, det är föräldrar, det är slavägare, det är slavar, det är jag och det är du. Ingen som vill följa Jesus kommer undan underordnandet. Ingen som vill följa Jesus kan smita förbi att underordna sig. I vers 22 så läste vi: ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Så här står det ordagrant: kvinna, ens egen man som Herren. Märkte ni att det var något som fattades? Ordet underordna finns inte med. Varför inte? Nej, för det är underförstått. Förstått att det syftar på versen innan. Vers 21 och vers 22 hänger ihop. Så därför står det bara underordnad i vers 1 och inte vers 2. Vers 22. Vers 21 och vers 22 hänger ihop. Varför ska hustrun underordna sig sin man? Jo, eftersom vi alla ska underordna oss varandra. Men det är ännu mer som hänger ihop grammatiskt. Ni svenska lärare, ni kan väl korrigera det här på fikat sen om jag säger fel. Men det syns inte när vi läser det i svensk översättningen. Och glöm en del av vad jag säger, men försök fatta poängen. Alltså, det står ju då underordna i vers 1, underordna er varandra. Men det här ordet underordna där, det är inget huvudverb utan ett particip. Och det vet ni precis vad det innebär. Jag har slått upp det. Alltså ett particip, det kan inte stå ensamt utan det behöver knytas till ett huvudverb. Och vi har inte läst det här, men vers 19 och vers 20 och 21 består alla av particip och de är knutna till huvudverbet i vers 18 i Efesierbrevet 5 och 18. Vilket är det? Jo, det är detta: låt er uppfyllas av anden. Vad betyder det? Jo, det efterföljande participet underordna er varandra är knutet till låt er uppfyllas av anden. Att vi underordnar oss varandra är en följd av att vi låter oss uppfyllas av anden. Hänger ni med? Ja. Jag ska förhöra en del av er på particip och huvudverb efteråt. Jag sa att jag skulle begära mycket av er idag. Kommer ni ihåg vad Kristus huvudet gjorde i Efesierbrevet 4? Han ger kraft åt varje särskild del i kroppen så att den växer i kärlek. Anden fyller oss. Kristus huvudet fyller oss. Men, det vi måste komma ihåg, det är att när kristen tro kom, den första Jesusrörelsen, så var det inte genom en yttre revolution. Man liksom kom inte med vapen och demonstrationer och liksom demonstrerade mot orättvisa system. Man gjorde inte uppror eller revolt mot yttre strukturer. I den första Jesusrörelsen var det inte fokus på att upphäva de sociala hierarkierna. Man uppmanar inte slavägare att frige sina slavar. Ingenstans står det i Nya testamentet: ni slavägare, frige era slavar. Hade man gjort det, så hade det förmodligen uppstått ett socialt ekonomiskt kaos. Ni vet, så när man släpper ut minkar. De största förlorarna är ju minkarna. De klarar ju inte av livet frihet. Man kan inte bara göra det så. Det var nog en dålig jämförelse. Men... alltså det hade blivit ett kaos. Det var inte en yttre revolution Jesusrörelsen kommer. Det var en inre. Ni män, offra er för era fruar som Jesus offrade sig för er. Och sen säger han till slavägarna: handla, ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem som de ska behandla er. Fattar ni vad han säger? Men det är som att vi inte ser det när vi läser. Ni slavägare, behandla era slavar på samma sätt. Ni män, offra er för era fruar. Med andra ord, underordna er varandra. Men det är som att det förs fram i kod. Fördolt. Vad innebär det att underordna sig? Jo, det är ju att ge av sig själv till en annan. Vad innebär det att älska? Det är att ge av sig själv till en annan. Den första kyrkan, det var en rörelse som inkluderade alla. Oberoende av social status hade man tillträde till Gud utan mellanhänder. Och man var en del av gruppen. I hednatemplen och i varje annan instans i samhället så var det skillnad mellan slav och fri. I församlingen satt slav och herre bredvid varandra som jämlikar. Man firade gudstjänst och åt tillsammans. Evangeliet förändrar människors hjärtan. Och förändrade hjärtan förändrar samhällen. Men förutsättningen är att man får kraft från huvudet, Kristus. Att man blir uppfylld av anden. Det stora problemet det uppstår när bibelordet utnyttjas mot sitt syfte. När mannen säger till kvinnan: du ska underordna dig mig. Det står i Bibeln. Eller kvinnan för den delen säger: du ska offra dig för mig. Det står i Bibeln. Då följer man inte det här bibelordet på något sätt. Man gör tvärtom. Istället för att underordna sig varandra så använder man bibelordet för att överordna sig en annan. Och det tog ju inte så lång tid innan man började göra så. Ofta har ju mannen med hjälp av sina muskler se till att få makt. Men bibelordet säger: offra dig. Använd dina muskler för att offra dig för din hustru. Alltså förstår ni att säga till någon underordna dig och hänvisa till Bibeln. Det är helt emot det bibliska underordnandets princip. Underordnandet kommer inte pålagt från någon annan. Utan i vördnad för Kristus, uppfylld för anden, så väljer jag en annan väg än den här världen. En otroligt utmanande väg. Det är en farlig väg. För om och om igen så utnyttjar människor Bibeln för att ta makt och utnyttja andra. Alltså maktmänniskor brukar ha fritt inträde i församlingar. För vi vill underordna oss varandra i kärlek. Och vi måste vara vakna över detta. Det har skett oräkneliga gånger. Det sker just nu och det kommer fortsätta att ske. Men det innebär inte att vi ger upp underordnandets princip. För den är grundläggande i kristen tro. Men vad innebär det då att vi ska underordnas varandra? Det är väl inte så här liksom när vi sitter vid kaffet här nu. Vill du ha en kaka? Nej, inte ska väl jag. Ska väl du? Nej, inte ska väl jag. Nej, men inte ska väl jag. Så sitter vi där som menlösa fän. Det är inte att underordna sig och säga nej, men väl inte ska väl jag. Att underordna sig varandra, det är att var och en använder sina gåvor med just den kraft han ger till varje särskild del för att betjäna varandra. Och det innebär att man underordnar sig dem som leder utifrån att de är kallade att leda. Det kanske låter märkligt i dina ögon. Men det är Bibelns budskap, menar jag. Men du skulle inte säga det om du gick ut i fjällen och hade en guide som skulle leda dig till målet. Leda fram. Va? Varför ska jag följa dig? Varför ska jag underordna med mig? Vi lever väl i ett jämlikt samhälle. Jag tycker vi ska gå däråt. Nej, du underordnar dig guiden för att han är kallad att leda. Men guiden måste ju underordna sig gruppen han ska leda så han ser till deras bästa och inte sitt eget. En ledare som leder för sitt eget bästa ska inte vara ledare i den kristna församlingen. Och när jag säger det kastar jag sten i glashus för jag är en kluven människa. Nu är predikan slut. Ni kanske fått mer frågor än svar. Ni kanske är jättearga på mig. Det vore roligt. För då kanske vi pratar om något annat än vad vi ska åka på semester på kyrkaffet. Men kom gärna och fråga eller säg vad du tänker. Jag har verkligen inte sagt allt. Jag skulle kunna haft en dubbelt så lång predikan och kära barn. Men summan är denna. En Jesus-troende gemenskap är kallad till att låta sig uppfyllas av anden så att man underordnar sig varandra genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft Jesus ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Amen. Vi får lyssna till en sång.